efterhand får solen en del utrymme i södra och delar av norra Norrland. Och dagstemperaturerna blir något högre jämfört med idag. Klockan 6 hade Stockholm och Göteborg 10 grader, Malmö och Karlskrona 12, Kalmar och Visby 11, Jönköpings flygplats 7, Norrköping 10, Karlstad 8, Gävle 9, Mora och Sundsvall 8, Östersund och Vilhelmina 5, Umeå 10, Luleå 11, Kiruna 5. Och nattens preliminärt lägsta, minus 1 grad, rapporterade Gustavsfors i Värmland. Åter till Elias Wahlberg.
Ja, det är P1-morgon. Du lyssnar på Julia Brynolfsson. Ska ge oss ekot klockan 7 snart. Det handlar om risken för översvämningar som kan få stora konsekvenser i Landskrona.
Ja, en utdragen rättsprocess och de boende ser nu ut att behöva lämna sina hem.
Ska vi diskutera bakgrunden till de stora protesterna i USA snart också. Det är ju migrationsfrågan som allting handlar om. Det där hör ni mycket mer om efter ekot klockan 7. God morgon.
Högerextrema klubbar som växer i Sverige försöker locka barn och unga, varnar Säpo för. FNs flyktinghjälp larmar om ekonomisk kollaps och flera sjukhuschefer i Skåne med uppdrag i privata vårdbolag bryter mot regionens regler om jäv. Ekot torsdag morgon. Ja, säkerhetspolisen varnar för att unga riskerar att dras in i våldsbejakande högerextrema så kallade aktivklubbar som vuxit fram på flera håll i landet. Klubbar där medlemmarna bland annat tränar på gym och utövar kampsport i syfte att stärka gruppens våldskapital. Fredrik Hallström är operativ chef på Säpo.
Det är väldigt många barn och unga som verkar vilja ansluta sig till den här verksamheten.
De senaste åren har det etablerat så kallade aktivklubbar i flera länder, bland annat i USA, Kanada och Storbritannien. Säkerhetspolisen har följt utvecklingen i Sverige och konstaterar att det nu finns lokala klubbar på flera håll i landet.
De finns i stort sett i samtliga regioner. Det är en del träning, men det kopplas an till ett våldsbejakande perspektiv.
Enligt säkerhetspolisen har klubbarna en tydlig koppling till våldsbejakande högerextremism där de rasideologiska idéerna i framträdande och fysisk träning används för att stärka gruppens våldskapital. Verksamheten bedrivs både online och i verkliga livet.
Vi kan se hur onlineverksamheten fortfarande är aktuell för att locka och attrahera, men att det finns också ett fysiskt alternativ där man då bedriver kampsport och träning.
I andra länder har man sett tydliga kopplingar mellan så kallade aktivklubbar och våldsamma vitmaktrörelser. Och enligt säkerhetspolisen finns terrorkopplade personer utomlands som varit inblandade i etableringen i Sverige.
Det finns ju individer då som är terrorkopplade i utlandet som har varit med och en del av att bygga upp verksamheten här i Sverige.
Enligt Fredrik Hallström, operativ chef och säkerhetspolisen, utgör aktivklubbarna i Sverige i nuläget inget attentatshot. Men han säger att verksamheten kan öka förmågan och till exempel begå våldsdåd.
Det är förmågaökande utifrån antalet, men framförallt utifrån träningsformer och efter den propaganda som bedrivs så blir det förmågehöjande.
Enligt Fredrik Hallström är unga en målgrupp och fler aktörer behöver nu känna till utvecklingen för att kunna motverka att de dras in.
Det är nog viktigt att kommuner och socialtjänst och skola och föräldrar är vakna på en sån här utveckling.
Reporter Henrika Åkerman. I Los Angeles, USA, är det för andra natten i rad utegångsförbud i de centrala delarna av staden. Polisinsatsen är fortsatt stor och flera demonstranter greps under kvällen. Protesterna mot migrationsmyndigheten ICE och gripandet av papperslösa migranter fortsätter att sprida sig till andra delar av USA, som till exempel San Antonio i Texas. Och ett antal borgmästare i Los Angeles-området kräver att president Donald Trump stoppar migrationsmyndighetens räder mot papperslösa migranter. Men Trump-administrationen har fortsatt som mål att gripa 3 000 migranter om dagen. I Nordirland i staden Ballymena bröt kravaller ut för tredje kvällen i rad efter ett påstått sexuellt övergrepp av en ung flicka. Enligt polisen ligger rasistiska motiv bakom upploppen och polisen har nu satt in vattenkanoner för att stävja våldet. Sen kravallerna drog igång i måndags har ett 30-tal poliser skadats. Butiker och bilar satts i brand och 6 personer har gripits. Sverige igen. Många chefer på sjukhus i Skåne har inte anmält att de har sidouppdrag i vårdbolag. Det handlar om minst 86 chefer, visar P4 Malmöhus och P4 Kristianstads granskning. Och det bryter mot regionens regler som ska motverka jäv och korruption. Linda Allansson-Wester är moderat ordförande för personalnämnden i Region Skåne.
Jag tycker det är allvarligt och beklämmande. Det är på inget sätt okej.
För att förhindra eventuella intressekonflikter är cheferna enligt lag skyldiga att anmäla och få sina bolagskopplingar prövade av regionen. Och enligt regionens egna riktlinjer ska chefer vara särskilt restriktiva med sidouppdrag.
Jag bedömer att våra chefer som har fått uppdraget att vara chef och ledare absolut har den förmågan att klara av att göra den anmälan.
När vi kartlägger de drygt 800 cheferna på de skånska sjukhusen hittar vi minst 113 som driver företag, sitter i styrelsen eller ägare i bolag som enligt Bolagsverket arbetar med vård. Men 86 av dem har inte anmält det till regionen trots att flera av bolagen omsätter miljoner. Bland dem hittar vi till exempel chefer som opererar samma typ av patienter privat som på sjukhuset. Arbetsrättsexpert Tommy Iseskog.
Ja, det låter ju här som att man inte har någon vidare ordning på det här överhuvudtaget. Och det är ju naturligtvis extra allvarligt att chefer som ju i sin tur ska kontrollera medarbetares bisyssla, inte själva ens anmäler om man har en bisyssla.
Vi har haft kontakt med ett 10-tal av cheferna som hävdar att tanken aldrig har varit att undanhålla information. Istället har de lyft sidouppdraget muntligt eller missat att göra en anmälan.
Muntliga besked eller att det är en gammal vana eller något sånt där, det är ju inga ursäkter. Lagen kräver att offentliga arbetsgivare förbjuder förtroendeskadliga bisysslor. Och för att man ska kunna leva upp till det lagkravet som verksamhet så måste man ju få reda på vilka bisysslor som förekommer.
Arbetsrättsexpert Tommy Iseskog, reportrar Saga Nyström Holm, P4 Kristianstad och Petra Haupt, P4 Malmöhus. FNs flyktinghjälp har stora ekonomiska problem och riskerar att falla samman. Det larmar flyktingorganet UNHCR om i en färsk rapport. Antalet människor på flykt har fördubblats under det senaste decenniet. Samtidigt är det många länder som skär ner i sin hjälp. Det säger Annika Sandlund vid UNHCR.
Alltså rent konkret kommer ju folk att dö. Det finns liksom helt enkelt inte tillräckligt mycket med pengar. Men vi kommer också att tvingas göra omöjliga val mellan till exempel ren mat, rent vatten, sjukvård, utbildning.
Annika Sandlund vid UNHCR berättar att världens kriser fortsätter tvinga allt fler människor på flykt.
Över 123 miljoner, så 11 gånger Sveriges befolkning som är på flykt.
Enligt Sandlund motsvarar dagens budget den som gällde för 10 år sedan. Resurserna sprids alltså allt tunnare.
Dels är det då förstås att USA har fryst det internationella stödet och försöka ta tillbaka pengar som de egentligen redan har gett. Men det är också flera regeringar som satsar mera på försvar.
Nedskärningarna i USAID innebär ett stort inkomstbortfall som är svårt att täcka med mindre bidragsgivare. Sandlund rosar Sverige för sitt bidrag men hoppas att fler länder skulle inse allvaret.
Och det som vi ser är att det internationella systemet, det här globala hjälpsystemet som vi har, det är en del av stabiliteten, det är en del av det civila försvaret.
Den överväldigande majoriteten av flyktingar har inte flytt längre än till ett grannland. Men läget kan komma att förändras.
Det som vi är rädda för är att flyktingar kommer att söka sig vidare. Också från länder där de i princip skulle vara välkomna, men där det helt enkelt inte finns tillräckligt mat eller tillräckligt möjligheter för dem och för deras barn.
Det finns ändå ljusglimtar i rapporten. Störtandet av Assad-regimen i Syrien har inneburit att nästan 2 miljoner syrier har valt att återvända hem. En förutsättning för att landet ska kunna återuppbyggas.
Syrien var ju ett rikt land. Är det förfullt och har möjlighet att bli ett rikt land? Bara de får stabilitet och flyktingar som vill återvända och återbygga landet.
Annika Sandlund vid UNHCR-reporter Daniel Ekblad. Terrorstämplade Hamas anklagas för att ha attackerat en buss med hjälparbetare från den israelisk-amerikanska hjälporganisationen GHF som distribuerar mat och förnödenheter i Gaza. Minst 5 personer ska ha dödats och flera skadats enligt organisationen. Hamas har inte kommenterat anklagelserna. USA flyttar hem icke-nödvändig personal från Mellanöstern. Enligt USAs utrikesdepartement så ska all personal som inte anses vara nödvändig vid ambassaden i Bagdad åka hem. Även viss personal på ambassaderna i Bahrain och Kuwait har fått klartecken att lämna om de önskar. Och president Donald Trump säger att det handlar om ökade spänningar och att platserna kan vara farliga. Indien och EU har som mål att få klart ett frihandelsavtal innan årets slut. Och som en del av det arbetet är Indiens handelsminister nu i Sverige med en stor delegation. Och enligt ministern Piyush Goyal så drar Sverige och Indien åt samma håll i förhandlingarna.
Amongst the various nations, Europe as a whole may take time to understand India. But Sweden and Swedish businesses understand India very well.
Europa som helhet behöver lite tid för att förstå Indien, men det gäller inte Sverige och svenska företag, säger Indiens handelsminister Piyush Goyal som har med sig en stor näringslivsdelegation till Stockholm. Utöver samtalen om frihandelsavtalet hålls bilaterala förhandlingar och möten med en rad svenska företag. Vad gäller EU och frihandelsavtalet så är det till exempel känsligt för Indien att öppna upp jordbruket, särskilt mejerinäringen. EUs koldioxidskatt på importvaror är också impopulär medan EU vill att Indien sänker sina tullavgifter och andra handelshinder.
The focus is on non-tariff barriers. The focus is on making it easier for businesses to engage with each other. Focuses on respecting each other's processes.
Fokus ligger på att få bort handelshinder bortom själva tullarna för att underlätta för företagen och att respektera varandras processer, säger Piyush Goyal, och menar att EU också måste förenkla sina regelverk så att även indiska småföretagare kan klara av dem. Handelsminister Piyush Goyal deltar även i förhandlingarna med USA. Vilka är då enklast i frågan?
Both are very friendly with India. And I think I have very good counterparts in both regions. So I'm enjoying negotiating with both equally.
Båda är välvilligt inställda till Indien och jag har bra motparter i bägge. Så jag tycker det är lika roligt att förhandla med dem, svarar Piyush Goyal. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Risken för översvämningar gör att ett koloniområde i Landskrona ska rivas och de över 100 personer som bor där måste därför flytta. Men kommunens beslut är omtvistat och har överklagats av de boende till högsta instans. Susanne Hansson är ordförande i Axeltofta fritidsförening.
Man blir ju ledsen och besviken och arg.
Axeltofta koloniområde vid havet utanför Landskrona ska avvecklas. Kommunen anser att det är för dyrt och svårt att bygga ut vatten och avlopp och att översvämningsrisken som på grund av klimatförändringar väntas bli större gör att det är olämpligt för bebyggelse. Beskedet har chockat de över 100 personer som i tron om att det skulle bli tillåtet med året runt boende valt att bo här permanent och inte upplevt att kommunen haft något emot det.
Och sätta folk i den här sitsen som de gör. Man gör inte så här.
Torkel Strandberg är liberal kommunstyrelseordförande i Landskrona.
Nej, vår ambition har ju varit att man skulle kunna omvandla det till ett område för permanent boende. Och det har visat sig omöjligt.
Han tycker att de boende inte borde ha gått händelserna i förväg och bosatt sig där i strid med reglerna. Nu vill kommunen istället göra Axeltofta till ett våtmarksområde.
Länsstyrelsen är tydlig att man kommer inte att bevilja detaljplan för någon form av bebyggelse på den här platsen utifrån att det ligger alldeles för lågt.
Kommunen erbjuder de boende en ersättning på upp till 140 000 kronor före skatt. Men Susanne Hansson säger att det inte ens räcker till att flytta huset. De boende har överklagat kommunens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.
Mitt hus. Här har jag alla mina pengar investerade. Här bor äldre som har bott här kanske i 20-30 år. Var ska de ta vägen?
Och på grund av klimatförändringarna så kan det bli så här på fler håll i Sverige, säger Tommy Danielsson som sitter med i Nationella expertrådet för klimatanpassning.
Det bästa är ju om man inte hamnar där. Det är ju stora allvarliga följder för de enskilda som bor där.
Reportrar Dimitri Lennartsson och Klara Törn, P4 Malmöhus. Så om de traditionella försommarblommorna som blommar allt tidigare. Liljekonvaljen har till och med blommat över i nästan hela landet trots att den för 150 år sedan precis slagit ut i början av juni. Det här visar försommarkollen från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen. Och det var 6000 personer runt om i landet som under nationaldagen 6 juni år rapporterade in hur blomningen av liten blåklocka, liljekonvalj, prästkrage, häggrön och syren såg ut runt om i landet. Vi tar en titt på vädret idag. Det väntas mycket sol. Götaland, Svealand och södra Norrland får mest soligt väder. Över norra Norrland inledningsvis regn och moln. Men under dagen så klarnar det upp västerifrån. Temperatur från i söder mellan 16 och 21 grader till i den nordligaste delen av landet mellan 5 och 10 grader. Nu Pet Morgon fortsätter med Elias Wahlberg.
Det gör vi. Mer om det som du berättade om, Julia. Den senaste veckan har ju flera amerikanska städer sett stora protester i Los Angeles. I Kalifornien började det efter att flera immigrationsräder genomförts i staden. Vi kan lyssna lite grann hur det har låtit.
Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean and safe again. It's happening very quickly.
Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived.
He's an incompetent governor. Look at the job he's doing in California.
And by the way, Trump, he's not opposed to lawlessness and violence as long as it serves him.
Högt tonläge mellan president Donald Trump och Kaliforniens guvernör, demokraten Gavin Newsom, som anklagade varandra på olika sätt. Där både nationalgardet och marinkårssoldater har satt sig in mot de här demonstrationerna som i stora delar varit fredliga men som också blivit våldsamma på en del håll. Vi ska ta det här tillbaka till det som det faktiskt handlar om nu, den migrationspolitik som Donald Trump verkställer, som han enligt många bedömare också vann valet på. Två gäster. Här i studion finns Frida Wallner som är politisk redaktör på Dagens Industri, tidigare korrespondent i USA också. Välkommen hit.
Tack.
Och Ronny Berggren, USA-redaktör på Bulletin. Du finns med också. God morgon.
God morgon.
Om vi börjar med dig, Ronny Berggren. Räder då i städer och områden där man misstänker att det finns många papperslösa, fler ska utvisas. Är det här bra politik?
Ja, det är bra politik. Trump gick till val på det här och den amerikanska allmänheten vill däremot det mycket, så att det är någonting amerikanerna vill, och jag menar, vi har sett laglöshet och vad det innebär, både delstater som Kalifornien och i USA allmänhet, så att det är bra, ja.
Vad är det du menar att det har lett till då, den här illegala invandringen? Vad leder den till för problem?
Nej, men så det har lett till våld, det har lett till våldtäkter, mord, så det är väldigt många exempel på det, inte minst stråkhandel, så att alltså det är allvarliga problem som Trump tar seriöst.
Frida Wallner, vad tänker du? Är det här ett bra sätt att göra USA säkrare och starkare?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså den oredan vi ser nu i Kalifornien, det är ju i hög grad någonting som Donald Trump har skapat. Alltså i valkampanjen så sa han ju att han vill utvisa papperslösa, men framförallt prioritera de som är kriminella. Det vi ser nu är ju att man går på laglydiga amerikaner, man går på människor som betalar skatt, de jobbar, de lever med folk som är medborgare, deras barn går i skolan. Så det jag bedömer att han gör nu, det är att han tar möjligheten att skapa en konflikt som gynnar honom politiskt kring sin absolut viktigaste profilfråga. Mm. Dessutom passar han på att puckla på en av hans absolut största politiska rivaler, Gavin Newsom, som är guvernör i Kalifornien. Och dessutom sker det i Kalifornien, som ju är hela MAGA-rörelsens absoluta helvete, kan man säga.
Vi kan återkomma till det där då. Men just den här gruppen av papperslösa, väldigt stor i Kalifornien. Vad tror du skulle hända om Trump gjorde verklighet av sin politik fullt ut och deporterade alla?
Alltså det är, jag tror att det är 900 000 bara i Los Angeles-området. Alltså det är en tiondel av befolkningen. Och jag tror att det vi ser nu, det skulle ju bara vara en försmak av det vi skulle se då. För jag förstår verkligen att människor blir upprörda. Även om såklart Trump har en poäng i att människor som inte befinner sig lagligt i USA ska utvisas. Men det finns ju olika sätt att göra det här på. Det han gör nu, det är verkligen att statuera exempel. Han visar ju för sin bas, magarörelsen, att han genomför det här vallöftet som har varit väldigt viktigt för honom. Men, och dessutom kör han ju över delstaten. Det tror jag är absolut det mest viktiga politiska här, det som sker. Det är verkligen en maktdemonstration som jag tycker går överstyr. Men det är inte första gången vi ser det när det gäller Donald Trump, kan man ju säga.
Ronny Berggren, vad säger du om det där att det här träffar fel människor, laglydiga medborgare?
Nej, alltså ICE-operationerna träffade helt rätt människor. Det här var specifika personer, kriminella. Alltså det var inte en allmän bred operation som ICE utförde, utan det var mot specifika kriminella som man ville arrestera och utvisa. Alltså droghandlare, mördare, våldtäktsmän och sådana saker. Och det som hände sen, det var att det eldades upp en stämning mot ICE av de här aktivisterna egentligen. Sen blev det protester, det blev laglöshet, och att Trump sätter in nu nationalgardet och liknande. Det beror ju på att de lokala myndigheterna inte har lyckats kväsa det här.
Men vad tänker du då, de här laglydiga medborgarna då som vi pratar om, som inte har sina papper i ordning, vad tycker du bör hända med dem? För de vill väl Trump också deportera?
Ja, så på sikt vill han ju massa deportera, så är det. Men det är inte det här som det här handlar om, just det här specifika, utan det här är en tydlig operation mot specifika illegala brottslingar. Men ja, det vill han också, men det är lite en annan fråga skulle jag säga.
Vad tänker du om det då? Alltså, skulle det fungera? Det låter på Frida Wallner som att det skulle bli svårt, ett stort slag mot ekonomin.
Man får väl ställa det i relation till den brottslighet som har följt med i den illegala invandringens fotspår. Alltså det kom uppemot 20 miljoner illegala under Bidens år som president, och det här var en stor fråga även under Trumps första mandatperiod. Det var därför han kampanjade då på att bygga en mur och liknande. Så att det finns problem med den illegala invandringen, och jag tycker att här i Sverige så fokuserar man mycket på vad kan Trump möjligtvis göra fel, istället för att betona de problem som ändå finns som har gjort att Trump har vunnit. Jag menar, Trump har inte vunnit på grund av en slump, utan att vunnit på just att kampanja för att säkra gränsen och för att massutvisa. Och opinionen i USA, den går mycket mer i den riktningen nu. Det var inte så förut kanske, men nu är opinionen med på Trumps sida.
Frida Wallner, det här är något som Trump har stort stöd för, och det är samhällen som där något radikalt måste ske.
Nej, det håller jag inte med om. Jag tycker att den här retoriken som Ronny Berggren för fram här och som hela Trump-rörelsen för fram är väldigt farlig, i och med att vi såg ju redan 2021 att MAGA-supportarna, de lyssnar ju på vad Donald Trump och Hansa och Stephen Miller, som är stabschefer och arkitekter bakom immigrationspolitiken, vad de säger. Och nu pratar de om att USA har invaderats av utländska kriminella. Vi måste befria Los Angeles, vi måste skapa ordning och reda. Och de här spänningarna som man skapar med den här politiken tror jag är väldigt farliga för ett land som är väldigt polariserat redan. Och det jag menar med 2021 är ju stormningen av kongressen, att de lyssnar ju på vad de här personerna säger. Så jag tror att det här är, absolut ska det vara ordning och reda när det gäller migrationen till USA, och det vill ju demokraterna också. Och jag menar, i början av 2024 då hade man ju ett avtal på gång i kongressen mellan demokraterna och republikanerna som man var nära att gå i mål med. Men då la sig Donald Trump i och såg till att republikanerna rev upp det här avtalet för att han ville ha kvar den här frågan i valrörelsen. Och det fick han. Och nu ser vi resultatet av det. Jag tror att på sikt är det här väldigt dåligt också för Donald Trump, för att det här kaoset som det skapar, det är inte bra politik för honom.
Vad säger du, Ronny Berggren, om vi tar det där med retoriken först? Den är farlig.
Nej, Donald Trumps retorik är inte farlig. Han beskriver verkligheten, och som sagt, det är många amerikaner som håller med om det. Retoriken som är farlig, det är den som kommer från Gavin Newsom och i viss mån Karen Bass, Los Angeles borgmästare. Gavin Newsom i synnerhet, han spelar politik med det här och sagt att nu är det Trump. Alltså, det jag hör här nu, det är någon som återupprepar demokraternas retorik, och det är det som är att göra politik av saken. Om man inte hade velat haft den här situationen, då hade man tonat ner här i början och sagt att det här är bara lokala operationer, och vi kan tycka vad vi vill om det, men vi ska inte hetsa upp oss för mycket. Och Karen Bass, hon har gått lite mer i den riktningen och sagt att nu får vi ta det lite lugnt här. Men han skrev nog samhetsa på det för att han vill bli presidentkandidat för Demokraterna 2028. Så att nej, jag håller inte med om
det. Vad tänker du om det som Frida Wallner sa tidigare här då? Att det här också är lite en signal, en bra strid för Trump att kunna ta. Det är mot Kalifornien som är ett starkt demokratfäste, och mot, som du nämnde, Gavin Newsom som kanske vill bli president. Att det här handlar om signaler också.
Alltså för Trump handlar det om politik, inte signaler. Alltså Trump går inte och tänker på Gavin Newsom. Gavin Newsom går förmodligen och tänker på Trump mer än Trump tänker på honom. Så att, alltså, Trump gör det här därför att Kalifornien själv har misslyckats med att upprätthålla lag och ordning. Trump har väldigt mycket annat att tänka på också. Så att det här görs för att Kalifornien misslyckas med någonting. De misslyckades att hantera bränderna för ett halvår sedan. De misslyckas nu. Kalifornien är en enpartistat, styrd av demokrater. Det är otroligt många galna aktivister i deras legislature. Och det är en enpartistat med en korruption som enpartistater skapar. Och Trump gör det här på grund av problemen som finns, inget annat.
Politik, inte signaler. Frida Wallner, vad säger du?
Alltså när det gäller demokraterna och när det gäller Kalifornien så kan jag hålla med om att de har ett visst ansvar för det som nu sker, för att de har ju, som Los Angeles, utropat sig till en sån här sanctuary city, alltså en fristad där man inte säger sig då ska samarbeta med de federala myndigheterna när det gäller utvisa papperslösa, utan man skyddar dem. Så på sätt och vis så tycker jag att man har bäddat för att Trump ger sig på just Kalifornien. Men det finns ju många fristäder runt om i USA, och ska Trump fortsätta med den här kampanjen, vilket jag har svårt att tro att man kommer att orka med, så kommer det kommer det bli väldigt oroligt. Det står jag fast vid. Men jag håller med om att demokraterna har ett ansvar här, och även Biden-administrationens immigrationspolitik var ju absolut oansvarig. Mm. Så att det finns ju stor förbättringspotential, men jag tror att vägen man går nu, den är bara farlig. Framförallt de här spänningarna man skapar mellan delstater och Washington DC.
Om vi ber båda säga någonting kort då om det här akuta läget, eller vad man ska säga, med protester. Hur Ronny Berggren, du först lite kort. Hur tänker du att det kommer att sluta?
Det kommer sluta med att Trump vinner. Alltså, även om Kalifornien har stämt här så kommer Trump att vinna i domstol. Han har rätten att använda nationalgardet, så att Trump vinner den här striden.
Frida Wallner, vad säger du?
Vi har ju sett att det börjar lugna ner sig lite grann nu, och får ju hoppas att det fortsätter så, men däremot så har det ju spridit sig till andra städer, så det blir intressant att se om Trump fortsätter på samma spår som han har gjort hittills med nationalgardet och annat.
Vi kommer att märka. Tack så mycket till er båda. Frida Wallner, politisk redaktör på Dagens Industri, tidigare USA-korrespondent, och Ronny Berggren, alltså USA-redaktör på Bulletin. Ett annat ämne den här morgonen, hur man aktiverar barnen på sommarlovet. Inte minst när spring och lek får allt större konkurrens från skärmarna. På en lekplats i Solna utanför Stockholm träffade vår reporter Matilda Kindström några barn och föräldrar som delar med sig av sina tips.
Då ska jag äta glass. Och sen ska jag bada i min pool. Och sen ska jag äta godis.
Leka på gården.
Kull och kasta flygplan.
Vi planerar att vara ute så mycket som möjligt. Fika ute, ta lunchen ute. Ja.
Titta på mobilen, mysa med föräldrarna.
Tror du att du kommer titta mer på mobilen nu när du är ledig?
Ja, ofta.
Mindre tv blir det ju. Vi kommer vara ute i stugan och så. Och då finns det ju bara barnkanalen. Så att då tröttnar de.
Det brukar bli mindre skärmtid på sommaren. Mer att göra och också mer närvarande föräldrar som inte behöver stressa till hämtning och lämning och laga mat och sådär.
Först kommer jag gå till sin skola. Och sen kommer jag sluta. Då, jag kommer inte ihåg, bada, sola.
Äta vattenmelonpizza. Man gör en vattenmelon och skär den i bitar till pizzabitar. Och så kan man sätta pålägg på.
Men vi tänker att man får väl ha lite inomhusaktiviteter, pussel och sånt, som såpbubblor från balkongen typ. Ja, lite sånt och lite spel. Men det blir en utmaning. Det kommer verkligen bli.
Några röster där som vår reporter Matilda Kindström tagit. Klockan 20:08 ungefär, då pratar vi mer om det här. Ska få fler tips på vad man kan göra, bland annat med SVT sommarlovsprogramledare. De ska försöka få Sveriges barn att checka av 1 miljon aktiviteter. Nu, sport, Jonas Enarsson.
Ja, och en del barn kanske kommer att spela golf i sommar, och då kan de vara intresserade av att det idag är dags för US Open med Ludvig Åberg som en av favoriterna. Vi hör förra US Open-vinnaren Lotta Neumann.
Alltså jag tror att han kan ha jättechans. Han spelar ju otroligt bra, så det är jättekul att följa honom. Han spelar snabbt och väldigt säkert.
Ludvig Åberg står ut 20-1 på banan Oakmont, mer känd som The Beast-monstret för att den är så svår. Och när Ludvig Åberg under gårdagens inspelsrunda filmades av en av sina sponsorer fick han känna på den mustiga klorofyllstinna ruffen runt grinerna.
Jag tror jag bara att känna när jag slår det slaget att det flyttar lägstapunkten lite grann emot målet. Så fort jag hamnar lite bakom den så bara drar med mig liksom allting.
Tävlingens andra svensk Joakim Lagergren inleder kvart i tre. Sporten nu med ett glädjande friidrottsbesked. Den skadeförföljda längdhopparen Kari Sagnia visade fin form när hon igår hoppade 6,69. Det var Sagnias längsta hopp på tre år. Ikväll sände Sportextra Diamond League-galan i friidrott från Oslo med Mondo Duplantis på världsrekordjakt i stav. För omväxlings skull är det fint stavhoppsväder för Mondo i den norska huvudstaden.
Now it seems like it's no excuses. It's all upon us and to jump high and go out there and try to put on as good of a show as we can. So that I'm super excited about.
På söndag är det dags för stortävlingen på Stockholms stadion där det blivit dyrt att locka de största friidrottsstjärnorna enligt evenemangsansvarige Jan Kowalski.
Styvt kan vi säga kanske någonstans 100 000 dollar, 1 miljon kronor skulle jag säga. Runda slängar 100 000 dollar mer i år. Vill vi ha några då utvalda aktiva och då får man betala. De största superstjärnorna tycker inte det är tillräckligt med de prispengar vi har för att komma.
Friidrott, Sportextra, P4 ikväll.
Ja, P1 morgon i Sveriges Radio lyssnar du på. Vi ska prata om så kallade aktivklubbar som riskerar att dra in unga människor i den högerextrema miljön enligt Säpo. Det där innan 8 och snart som sagt tips på hur du kan aktivera barnen i sommar. De kanske just fått sommarlov. Många har svårt att hitta aktiviteter som inte innefattar en skärm. Frågan är hur man tävlar med just skärmen. Den är ju gjord för att maximera stimulansen. Vi ska få reportage från Ungern också lite senare. Viktor Orbans rörelse, skepsis mot den europeiska liberala demokratin som har stora likheter med den konservativa rörelsen som fått fäste i USA. Det och mycket annat den här morgonen. Klockan är 7:30 nu. Vi får en sammanfattning av Ekots nyheter.
Säkerhetspolisen varnar för att unga riskerar att dras in i våldsbejakande högerextrema så kallade aktivklubbar som vuxit fram på flera håll i landet. Det är klubbar där medlemmarna bland annat tränar på gym och utövar kampsport i syfte att stärka gruppens våldskapital. Och enligt Fredrik Hallström, operativ chef hos Säkerhetspolisen, så har personer utomlands som kopplas till terrorverksamhet varit med och byggt upp verksamhet i Sverige. I Los Angeles i USA är det för andra natten i rad utegångsförbud i de centrala delarna av staden. Flera demonstranter har gripits under kvällen och protesterna mot gripandet av papperslösa migranter sprider sig till andra delar av USA. I Spokane i delstaten Washington har det nu också införts utegångsförbud. Och USA flyttar hem icke-nödvändig personal från Mellanöstern. Enligt USAs utrikesdepartement så ska all personal som inte anses vara nödvändig vid ambassaden i Bagdad åka hem. Även viss personal på ambassaderna i Bahrain och Kuwait har fått klartecken att lämna om de önskar. President Trump säger att det handlar om ökade spänningar och att platserna kan vara farliga. Många chefer på sjukhus i Skåne har inte anmält att de har sidouppdrag i vårdbolag. Det handlar om minst 86 chefer, visar en granskning av P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Och att inte anmäla sidouppdrag bryter mot regionens regler som ska motverka jäv och korruption. Indien och EU siktar på att få klart ett frihandelsavtal innan årets slut. Och som en del av arbetet är nu Indiens handelsminister Piyush Goyal i Stockholm med en stor näringslivsdelegation. Utöver samtalen om frihandelsavtalet så hålls förhandlingar och möten med en rad svenska företag. Nu Ekonomiekot.
Och Ekonomiekot börjar med att problemet med bluffföretag växer. Antalet bolag på den internationella listan över investeringsbedragare har nu vuxit till över 31 000. Moa Langemark är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
Det här är ju ett utbrett problem. Det är ju lite grann som att om man tänker på ett tivoli när man ska slå ner ett fult huvud med en slägga så ploppar det upp ett nytt på ett nytt ställe. Lite så är det. Så det är en ganska tröstlös verksamhet att försöka registrera alla olika bedragare som identifieras.
Ett sätt som bedragare ofta använder är att utnyttja kända namn och skapa falska annonser på Facebook och Instagram där användarna luras att klicka sig vidare till chattgrupper med falska investeringstips. Ett namn som används i annonserna är den tidigare sparprofilen Claes Hemberg.
Personligen tål jag det. Det är tråkiga väl människor som möter på en studentfest här senast i fredag som kommer fram och säger vad kul att jag nu har blivit prenumerant. Och då blir jag, till vad då? Så folk luras ju och blir lurade. Och det är det som är tråkigt tycker jag. Att vanligt folk som litar på saker de läser tyvärr förlorar pengar.
Investeringsbedrägerier har blivit en jätteindustri. Här i Sverige har det bara i år tillkommit över 100 bolag på den lista som Finansinspektionen har över falska företag.
Man behöver vara källkritisk. Man behöver verkligen ifrågasätta den information som man möts av. För det är lätt att halka dit.
Och på den lista över bluffbolag som den internationella samarbetsorganisationen för finansmarknadsmyndigheter har finns det nu över 31 200 namn.
Är ohyggligt många, ett verkligt samhällsproblem.
Claes Hemberg har anmält annonserna till både polisen och Meta som äger Facebook och Instagram. Känns det som att de tar den här frågan på allvar?
Nej, inte alls. De får antagligen många samtal varje dag. Om det är 31 000 bedragare där ute så är det ett problem. Så nej, tyvärr, jag tror att vi kommer få se att annonserna fortsätter.
Till tidningen Dagens Industri har Meta sagt att bolaget kontinuerligt utvecklar nya metoder för att bekämpa bedrägerier. Moa Langemark igen.
Jag kan ju bara konstatera att problemet finns kvar.
Och reporter, det var Hanna Malmodin. Börsnamn, Tokyobörsen minus 0,6%, Shanghai plus 0,1%, Hongkong minus 0,6%. I USA så stängde Nasdaq på minus 0,5% och Dow Jones stängde på nollstrecket. Stockholmsbörsen igår minus 0,6%. Kina kräver tillgång till känslig företagsinformation för att tillåta export av sällsynta jordartsmetaller, rapporterar Financial Times. Bland annat handlar det om detaljer om produktionslinor och kunddata. Enligt tidningen handlar det om krav som gränsar till att avslöja företagshemligheter. Wall Street Journal skriver samtidigt att Kina har satt en tidsgräns på ett halvår för exportlicenser av metallerna, något som ses som en hävstång för Kina ifall handelskriget blossar upp igen. Arbetslösheten sjunker för fjärde månaden i rad, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. I slutet av maj var nästan 359 000 personer inskrivna som arbetslösa. Men minskningen ska tas med försiktighet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Jämfört med ett år tillbaka så har arbetslösheten ökat med drygt 18 000 personer. Så noterar vi att nyheten om att USA tar hem personal från Mellanöstern och en eventuell israelisk operation mot Iran gav utslag på oljemarknaden. Oljepriset steg med 4% till den högsta nivån på 2 månader för att sen backa tillbaka något. Ett fat nordsjöolja handlas nu för strax under $69. Och en dollar kostar 9,52 kronor och en euro den handlas på valutamarknaden för 10,97 kronor. Vidare i Peter Morgon.
Till nyheterna från Vetenskapsradion, Elsa Östlund.
Nyligen hölls K-popology i Uppsala, en av Europas första internationella forskningskonferenser om K-pop, alltså koreansk popmusik. K-pop har gått från att vara en musikgenre till ett globalt kulturellt fenomen, något som forskarna på konferensen undersökte utifrån konstnärliga, kulturella och industriella perspektiv. Så här lät det när Tobias Plebuch, lektor i musikvetenskap vid Uppsala universitet, presenterade sin forskning om K-pop under konferensen. Han är en av 3 arrangörer bakom evenemanget.
K-pop cured the pandemic blues.
Hans K-pop-intresse väcktes under pandemin, en tid då den koreanska popkulturen expanderade globalt, trots att musikgenren redan slagit igenom internationellt med Gangnam Style 2012. Och precis som Tobias Plebuch upptäckte många svenskar koreansk musik och tv-serier under pandemin. Tobias Hubinett forskar i Koreastudier vid Karlstads universitet har följt hur koreansk populärkultur spridits i Sverige sedan 90-talet. Men även om K-pop-intresset ökade menar Tobias Hubinett att forskningsintresset i Sverige inte vuxit i samma takt.
Om man tittar på antalet studentuppsatser som läggs fram, då har ju det ökat. Men ännu har faktiskt ingen avhandling försvarats i landet. Det kommer säkert. Oppan
Gangnam Style! Kristinebergs marina forskningscenter ser ut att räddas från nedläggning och det blir troligen Polarforskningssekretariatet som tar över. Linus Hammar Perry är föreståndare.
För nu ser det ut att läsa sig väldigt bra. Det är ju någonting som jag har trott och hoppats på under hela tiden för att Kristineberg är ju väldigt stark.
Kristinebergs marina forskning riskerade nedläggning efter att Göteborgs universitet meddelade att de ville avbryta huvudmannaskapet. Sedan dess har stenhårda förhandlingar pågått och nu har man landat i en avsiktsförklaring mellan GU och Polarforskningssekretariatet. Polarforskningen ska ta över driften och det spås också påverka stationens profil.
Det kommer det att göra. Vi kommer ju att få en lyskraft. Det finns liksom ett globalt intresse i detta.
Däremot ska regeringen godkänna det nya huvudmannaskapet, beslut ska fattas under hösten och om allt går enligt plan så sker övertagandet vid årsskiftet. Katarina Gårdfält är direktör för Polarforskningssekretariatet och förklarar varför stationen är intressant för dem.
Därför att det finns en stor efterfrågan i forskarsamhället på att bedriva polarforskning. Och all forskning kan inte vara skrivbordsforskning. Någon måste ut i fält och hämta data.
Reporter Dino Jasarovic, P4 Väst.
Vi ska prata sommarplaner.
Då ska jag äta glass. Och sen ska jag äta godis.
Leka på gården.
Kull. Och kasta flygplan.
Titta på mobilen, mysa med föräldrarna.
Tror du att du kommer titta mer på mobilen nu när du är ledig?
Ja, ofta.
Det här är en vecka då många barn har fått sommarlov. Många veckor ledighet som ska fyllas nu, gärna med något annat än skärmtid. Allt fler barn tillbringar mer tid på sin mobil eller surfplatta, inte minst just under sommarlovet. Så hur ska man flytta då barnen från skärmen till trädgården, fotbollsplanen eller biblioteket eller ja, vad det nu kan vara? En som funderar mycket över det där just nu, det är Ken Gerhardsson som är programledare för SVT Sommarlov. God morgon.
God morgon, hej!
Temat för årets sommarlov, det är fritid och fokus ligger på att göra just något utan skärm. Varför detta tema?
Ja men exakt, det stämmer, det är fritid. Och ja, men det är ju precis som du sa innan Elias, det är ju mer och mer skärm som vi vet att både barn och vuxna använder sig av. Och när man får lite extra ledig tid och inte är på skolan eller på fritids eller vad det är, så kanske det är naturligt för många att plocka upp skärmen. Och då vill vi kunna liksom erbjuda lite enkla alternativ till att tänka annorlunda för att få fler barn över hela landet att göra mer saker utanför skärmen. Mm. Och det tycker vi känns bra.
Ja, vi ska komma in på det. Men du som pratar med många barn, träffar många, alltså vad säger de? Är det många som har svårt att hitta på saker att göra som inte är på just skärmen?
Ja, men det tycker jag verkligen. Jag är på Lilla Aktuellt till vardags och är ute i mycket skolor och träffar barn i mellanstadieåldern främst. Och skärm är ju en extremt viktig del. Det är där man hämtar massa av sin information. Det är där man underhåller sig, det är där man hänger. Så att det känns som att det verkligen finns ett stort behov av att kunna erbjuda dem lite olika tankesätt och alternativ till vad man faktiskt kan göra utanför skärmen.
Så livet pågår lika mycket på skärmen som utanför?
I allra högsta grad, absolut. Mm. Mm.
Anna Bennick finns med oss också här i studion, psykolog. God morgon.
God morgon.
Många barn som har svårt att hitta på aktiviteter och många föräldrar som kämpar med det här också, eller hur?
Ja, men så är det ju verkligen. Och jag tror att det är extra svårt kanske nu om man jämför med bara en generation sen. Därför att vi lever ju i en tid där vi inte behöver inte ha någonting att göra. Eller vi behöver inte ha en stunds tråkighet idag. Och då, det är såklart svårt att stå emot då, att inte ständigt vara kanske aktiv. Om man inte har någonting annat att göra så finns ju alltid de här skärmarna.
Vi har blivit dåliga på att ha tråkigt.
Jag tror att vi har blivit sämre på att ha tråkigt. Det gäller ju inte bara barn, det gäller i högsta grad oss vuxna också. Ja. Det är ju mycket roligare att googla på konstiga hus i Italien än att släcka lampan.
Ja. Du, just sommarlovet då, den här lediga tiden man får, hur påverkar det? Blir det extra svårt alltså då det är rutiner som försvinner och sådär?
Vi har ju alltid lite svårt med när rutinerna försvinner eller sätts ur spel på olika sätt. Och så är det ju naturligtvis på sommaren, att det blir svårare då att hålla rutiner och sådär. Men det man kan göra är ju att innan man hamnar i mycket ledighet eller i sommarlov och så, att man sätter upp en del liksom regler kring till exempel skärmar. Men, och jag tycker också det är så bra, det som Ken sa här alldeles nyss, är ju att vad kan man göra istället? Alltså att inte bara säga du får inte göra det här, utan vad finns det man kan ersätta det med istället? Mm. Gör det ju mycket lättare. Det är mycket svårare att göra inte göra något än att göra någonting annat.
Mm. Men hur tävlar man med skärmen då? För det är ju liksom, mycket av innehållet är ju skapat för att hålla oss kvar så länge som möjligt och ge maximal liksom stimulans på något sätt. Hur tävlar man med det?
Man kanske inte ska tävla, särskilt inte om man är dålig förlorare. För vi kommer alltid vara liksom tråkigare än vad man kan hitta på skärmar. Så vi kanske ska ju snarare liksom tänka att vi samarbetar med skärmen. Jag tycker att vi ska komma ihåg också att ibland när jag pratar med liksom föräldrar eller människor jag träffar eller även i vänkretsen och sådär om de här skärmen, det är ju inte heroin som vi ger våra barn. Vi ger inte våra barn åt heroin alls i sommar, eller vi gör bara lite heroin. Utan skärmar är ju någonting som är bra också. Det finns massa roligt där, men inte bara skärmar. Så att sätta upp lite tider och lite liksom, ja, men hur lång tid ska vi ha på skärmar och kan vi ändra det om det regnar? Eller också prata med barnen, såklart beroende på åldrar, liksom, och bestämma hur ska vi ha det med det där. Då blir det lite lättare att följa det sen.
De bråk som man väl får räkna med kommer då, hur hanterar man dem?
Ja, men också med den där lite planeringen innan, att man kanske tillsammans kan bestämma hur ska vi göra nu när vi kommer ha mer tid med skärmar. Alltså, vi föräldrar vill ju alltid att våra barn ska vara ute och hoppa och skutta, och det har vi velat i alla tider och det kommer vi alltid vilja. Men skärm, precis också som Ken sa, det händer väldigt mycket. Våra ungar har ganska mycket aktivitet också på skärm. Och om det viktiga är ju att tänka, vad är det vi människor behöver för att må bra? Vi behöver äta, sova, röra på oss och vi behöver social samvaro. De sakerna, om de är någorlunda på plats, då kan vi kanske vara lite generösa med skärmarna en regnig, tråkig dag mitt i juli.
För jag tänker, föräldrar kan ju också behöva lite sommarlov, lite vila och lugn och ro. Alltså, hur mycket kamp ska man ta mot skärmarna och hur mycket ska man låta bli kanske att ta den där konflikten med barnen och få vila lite själv?
Ja, men verkligen. Jag tror att det där är väldigt situationsberoende. Hur mycket skärm vill ett barn ha och hur mycket gräl blir det? Eller hur mycket gör man faktiskt också andra saker? Men jag tycker också att vi kan vara lite snälla mot varandra. Vi har inte så många veckor på oss här på sommaren att hitta tillbaks till varandra, kanske liksom hinna prata klart. Ibland får man ha lite hjälp av skärm som en barnvakt. Jag menar, det kan lösa i stunden rätt mycket tjafs med barnen, syskongräl som tystnar och att man faktiskt hinner med varandra lite grann. Men det är ju jätteviktigt att det inte bara är skärm naturligtvis, för det mår ju ingen bra av. Inte barn, inte vuxna heller. Mm.
Och Ken Gerhardsson, ni ska då försöka hjälpa till med det där på sommarlov. Ska få Sveriges barn att försöka checka av 1 miljon aktiviteter. Hur ska det där gå till?
Mm, exakt. Ja, det är ju väldigt många. Det är ett högt satt mål.
Det får man säga.
Ja, jag hoppas verkligen att vi når det, och det krävs ju att alla barn engagerar sig, alla som tittar på oss, och att föräldrar kanske uppmanar sina barn att vara med också. Men en sak som jag tycker är viktig att ändå ta upp nu när vi pratar om det här är att när jag har pratat med både barn och vuxna om vårt tema på sommarlov, så är det lätt att man liksom faller in i, men jag är inte så sport är inte min grej. Och då blir det viktigt för mig att säga att det handlar ju inte nödvändigtvis om sport, utan det handlar ju just om skärmfri aktivitet. Och där räknar vi en aktivitet som att man ligger i en gräsmatta och tittar upp och räknar moln, till exempel. Alltså vad som helst som ändå är någonting där du gör någonting. Och där vill ju vi funka som en inspirationskälla som de bara kan komma och liksom plocka idéer från. Vi vill göra skalbara grejer. Alltså om vi gör någonting som är så lite tv-anpassat för att det ska se lite flashigt och extra roligt ut, så ska det ändå finnas en möjlighet att plocka ner det till att, men så här kan ju jag göra hemma. Om vi nu liksom tömmer en hink vatten över huvudet på någon, då kanske jag kan nöja mig med ett glas ifall jag inte vill ha en hink, till exempel. Så att man ändå ska liksom få chansen att tänka lite själv som barn. Och så här, men vad är en aktivitet som inte är skärm? Och vad passar mig? Jag måste inte gå jättelångt utanför min comfort zone om jag inte nödvändigtvis vill det, för att ändå göra någonting som får räknas som en aktivitet. Det jag också kan få vara med i det här sommarlovscommunityt och bidra till miljonen.
Alltså, det är inte bara, det behöver inte vara fotboll liksom. Det kan vara att ligga och titta på moln.
Absolut, det kan vara det. Det kan vara att man kanske ringer sin mormor eller farmor som man inte har pratat med på länge. Det kan också vara en aktivitet, till exempel.
Anna Bennick, de här försöken att minska skärmtiden i en värld som blir allt mer digital, det här är en stor fråga, men alltså, kommer det att gå vända, tror du? Alltså, kan vi minska barns skärmtid i framtiden, eller är vi på väg mot ännu mer?
Men jag tycker att vi håller på med det ganska mycket nu när det också kommer studier som visar att för mycket skärmtid ställer till det för våra unga ganska mycket. Och ju mer kunskap och ju fler studier som vi har att vila oss på, desto mer kommer ju det också skapa andra typer av förhållningssätt i alla våra liksom, familjer. Mm. Så att jag tycker att vi håller på med det. Apropå det som Ken nu beskriver här, att vi har det på kartan. Så att gå och vända att vi inte ska ha skärmar, det kommer det ju inte göra. Men jag tror att vi kommer liksom kunna liksom jobba mot att ha ett bra användande av skärmarna. Eller ett bättre i alla fall. För idag är det ju många som spenderar för mycket tid där. Och det ställer till det till exempel med sömnen för unga. Personer.
Jag tänker också, Ken, då jag lyssnar på de här rösterna som barnen som vi hörde innan, då man tänker på sin sommar och vad man vill göra. Det är inte så många som nämner skärmen, det är många som vill äta glass och sola och bada. Hur känner du igen den bilden?
Ja, jag hörde det nu också. Ja, men jag håller med. Jag känner igen det. För det känns som att, apropå det här, om rutinen ni pratade om innan, så känns det också som att många har ju lite en sommarrutin, är min känsla också, att den är kanske lite mer aktiv. Man badar eller man är ute och spelar fotboll till exempel. Så att jag tror nog ändå att jag håller med just när det gäller sommaren, att den är lite mer aktiv hos många som jag pratar med.
Ken Gerhardsson, programledare för Sommarlov i SVT, Anna Bennick, psykolog. Tack så mycket till er båda för era tips och tankar om sommarlov och skärmfri tid för barn och för föräldrar för den delen. Det är dags för Kulturnytt. Andrea Valde, Mina Benajsa är det där idag.
Hej Elias.
Ja, hej Mina. Du, många känslor i rullning bland publiken på USAs nationalscen igår kväll.
Mm. Där närvarade nämligen president Donald Trump. Han besökte Kennedy Center i Washington för att se Les Misérables. Och det var första gången han närvarade på en föreställning sedan han tog över som ordförande för det här kulturcentret. Och vår korrespondent Gina Lindberg var på plats och rapporterar om blandade reaktioner i publiken.
Donald Trump och hans fru Melania möttes av både burop och applåder när de gjorde entré i salongen på Kennedy Center. Flera i publiken visslade och gjorde tummen ner mot presidentparet, men buropen överröstades sen av jubel när Trump höjde en knuten näve i luften. Sen Trump tillträdde som president har han också tagit över ordförandeskapet för nationalscenen Kennedy Center och bytt ut hela styrelsen. Trump har dömt ut den tidigare repertoaren som anti-amerikansk. Han hävdar att den varit allt för vänster, allt för woke och allt för mycket drag. Nu vill han förändra inriktningen och har sagt att Kennedy Center ska bli hett igen. Efter att Trump tog över har biljettförsäljningen rasat med över 30% enligt Washington Post. Och flera artister och regissörer har sagt upp sig i protest mot Trumps styre. Igår kväll valde Trump att för första gången se en föreställning på Kennedy Center. Det var premiärkväll för musikalen Les Misérables. I den fullsatta salongen satt bland andra dragshowartisten Tara Hoot i rosa galaklänning och hög peruk. Jag är här som en tyst protest mot Trump, sa hon.
I think it's been a sad change what's happened in Kennedy Center. So we want to show our support for the people that have been banned from the Kennedy Center.
Jag är här för att stödja alla artister som inte längre får uppträda på Kennedy Center, sa Tara Hoot. Gina Lindberg, Washington.
Mm, och igår kom besked om att Beach Boys-stjärnan Brian Wilson avlidit och Kulturnytts Joakim Silverdahl minns ett popgeni som gått ur tiden.
Inga har sjungit så sorgset om så muntra ämnen som strand, sommar och den kaliforniska solen som Beach Boys gjorde. Och de som vet, de vet. Brian Wilson var det galna geniet som med sina infall tog bandets soldränkta pop in i en labyrint av experiment som till exempel gav oss världshistoriens bästa singel. Men, som så ofta med genier, fanns det ett mörker på horisonten. Brian Wilson hade svåra psykiska problem, bekymmer med droger och spenderade många år utan att knappt kunna lämna hemmet. Sagan om Brian Wilson är tragisk, men den gyllene eran under 60-talet kommer alltid skina som en av rockhistoriens starkaste, med skivan Pet Sounds som ofta brukar hyllas som världshistoriens bästa. När Neil Young skrev en av tidernas bästa avskedslåtar, Long May You Run, gjorde han det med en blinkning till Beach Boys och sista låten från Pet Sounds, Caroline Lowe. Maybe the Beach Boys have got you now, with those waves singing Caroline, Caroline. Nu skulle jag vilja vända mig till Brian Wilson. Tack för att du trilskades när popmusiken kändes för trång. Tack för att du stretade emot när andra ville begränsa din fantasi. Tack för Help Me Rhonda och Darlin och God Only Knows. Och just i den här stunden känner jag mig lite som Neil Young. För om jag lyssnar riktigt noga tycker jag mig också kunna höra Caroline Know eka hela vägen in i evigheten.
Joakim Silverdahl var det som mindes Brian Wilson som blev 82 år gammal. Tillbaka till Sverige, den första större retrospektiven, alltså tillbakablickande utställningen med konstnären Britta Markat Labba öppnar nu på Moderna Museet i Stockholm. Även om delar av utställningen tidigare visats i både Oslo och Kiruna är det först nu flera verk kan visas, verk som konstnären själv inte sett på många år.
Jag har inte sett den sedan 95, det känns jätteotroligt fint att få se den. Just det här att jag har blandat så många material, det är både skinn och tryck och broderi och papper. Bilder som inte jag har sett sedan de försvann. Sånt är ju jättefint. Lite vemodigt känns det också att veta att de där har varit borta så länge och sen plötsligt kommer, får man se dem igen. Och då känns det väldigt fint.
En längre intervju med Britta Markat Labba efter 13 här i P1. Helene Alm var reporter, Elias.
Som vi hört om i nyheterna så varnar Säpo nu för att unga riskerar att dras in i den våldsbejakande högerextrema miljön via så kallade aktivklubbar. Vi ska försöka förstå det här nu, klubbarnas roll i den högerextrema miljön. Fabian Sigurd finns här i studion, vår reporter som länge följt den här miljön i Sverige. God morgon.
God morgon, god morgon.
Vi kan väl börja från början då. Vad är en aktivklubb?
Aktivklubbarna är ju extremhögens nya sätt att organisera sig, kan man säga. Det bygger på den amerikanska högerextremisten och grundaren Robert Rundles idé som han kallar White Nationalism 3.0. Och då 1.0 är skinhead-rörelsen som växte fram på 80-talet. 2.0 är när högerextremisterna på ett sätt flyttade ut på nätet. Och det gjorde de med alt-right-rörelsen 2010. De började opinionsbilda på nätet helt enkelt. Och 3.0, det är den här nya vågen. Och det man kan säga om den är ju att det är som att tangentbordskrigarna ska flytta ut på gatan igen. Mm. Och detta sker då genom träning och kampsport.
Ja, vad gör man i de här klubbarna, på de här klubbarna?
Det de gör är att de tränar, de arrangerar kampsportsevent. Man nätverkar även med andra aktivklubbar. Alltså man reser ner till Polen har de varit till exempel, träffa andra. Detta är ju ett nätverk som finns i stora delar av Europa helt enkelt. Och sen kan man väl säga att det liksom kombineras med en ideologisk skolning med syfte liksom att bygga ett våldskapital kan man väl säga.
Träning och ideologi i någon slags blandning då. Vi hörde ju så här på varna i nyheterna att framförallt unga riskerar att rekryteras in i de här klubbarna. Hur går det till? Alltså, vad är det man lockar med?
Alltså om man ska kolla på deras propaganda skulle jag säga att man lockar med ett väldigt subkulturellt uttryck. Aktivklubbarna flörtar med huliganscenen kan man säga. De är maskerade, de har bengaler, de arrangerar liksom slagsmål i skogen. Alltså sånt man lockar med, sånt som en viss typ av unga killar är intresserade av och lockas av.
Hur utbrett är det då i Sverige idag, går det att säga det?
Alltså som Säpo sa i reportaget så finns det ju stora delar av hela Sverige. Men vad vi kan se så är det ju väldigt fokuserat kring Stockholm och Värmland. Högerextrema organisationer har ju som tradition att de aldrig uppger hur många de är. Men när man ska kolla på bilder, till exempel när de var på 30 november i Stockholm, de arrangerade en demonstration, eller nu 6 juni, nationaldagen, så rör det sig väl om ett 50-tal personer när de samlas då på bilder.
Just det. Du var inne på det också, det här är en ny generation högerextrema, de vill flytta tillbaka till gatan då från internet. Och hur skulle du säga att de har förändrat den högerextrema miljön i Sverige och liksom bytt ut det gamla?
Man kan väl säga att de tilltalar ju en bredare målgrupp. Och det man också kan se är att de här mer traditionella högerextrema organisationerna har ju haft mycket svårare att rekrytera ungdomar, för att de istället väljer att gå in i aktivklubbarna.
Mm. Det är svårt att säga kanske, och utan att gå in på liksom vad man faktiskt har ägnat sig åt. Men går det att säga någonting om hur farliga de är?
Man får tänka på att detta är en gruppering som jobbar med att bygga ett våldskapital. Och det är klart att de kan vara farliga mot de som är deras meningsmotståndare.
Mm. Var ser du att det här kommer att ta vägen då? Du nämnde de olika vågorna av högerextrem rörelse i Sverige. Var ser du att den skulle kunna ta vägen de närmaste åren?
Ja, alltså högerextremismen i Sverige har ju alltid varit delvis våldsam. Så en upptrappning där är ju möjligt att det skulle liksom kunna utveckla sig. Men jag är inte rätt person att säga var det tar vägen härnäst, utan det kommer vi få se.
Vi kommer få se. Säpo håller koll på detta. Fabian Sigurd, vår reporter, gör det också. Tack så mycket. Och klockan närmar sig 8, en ny timme på gång i P1 morgon. Vi ska få ekonyheter, Julia Brynolfsson, bland annat om krisande flyktinghjälp.
I takt med att fler länder skär ner på det området så larmar nu FN om hur deras flyktinghjälp går på knäna.
Om en kvart ungefär tittar vi närmare på hur grupptänkande fungerar och varför det kan skada vårt omdöme. Allt det där mycket synligt i TV4-programmet Förrädarna som avslutas idag. Vi har med oss en av deltagarna. Reportage också från Ungern. Viktor Orbans rörelse, skepsis mot den europeiska liberala demokratin. Stora likheter med den konservativa rörelse som fått fäste i USA. 8 klockan. Nu, Ekot.
Högerextrema klubbar försöker locka unga, varnar Säpo för. Sjukhuschefer i Skåne med uppdrag i privata vårdbolag bryter mot regler om jäv. Och enskilda små vägar genom Sverige måste rustas när beredskapskraven höjs. Ekot torsdag morgon. Ja, unga och barn riskerar att dras in i våldsbejakande högerextrema så kallade aktivklubbar som vuxit fram på flera håll i landet. Det varnar säkerhetspolisen för. Medlemmarna tränar på gym och utövar kampsport i syfte att stärka gruppens våldskapital. Fredrik Hallström är operativ chef på Säpo.
Det är väldigt många barn och unga som verkar vilja ansluta sig till den här verksamheten.
De senaste åren har det etablerat så kallade aktivklubbar i flera länder, bland annat i USA, Kanada och Storbritannien. Säkerhetspolisen har följt utvecklingen i Sverige och konstaterar att det nu finns lokala klubbar på flera håll i landet.
De finns i stort sett i samtliga regioner. Det är en del träning, men det kopplas an till ett våldsbejakande perspektiv.
Enligt säkerhetspolisen har klubbarna en tydlig koppling till våldsbejakande högerextremism, där de rasideologiska idéerna i framträdande och fysisk träning används för att stärka gruppens våldskapital. Verksamheten bedrivs både online och i verkliga livet.
Vi kan se hur onlineverksamheten fortfarande är aktuell för att locka och attrahera, men att det finns också ett fysiskt alternativ där man då bedriver kampsport och träning.
I andra länder har man sett tydliga kopplingar mellan så kallade aktivklubbar och våldsamma vitmaktrörelser. Och enligt säkerhetspolisen finns terrorkopplade personer utomlands som varit inblandade i etableringen i Sverige.
Det finns ju individer då som är terrorkopplade i utlandet som har varit med och en del av att bygga upp verksamheten här i Sverige.
Enligt Fredrik Hallström, operativ chef och säkerhetspolisen, utgör aktivklubbarna i Sverige i nuläget inget attentatshot. Men han säger att verksamheten kan öka förmågan och till exempel begå våldsdåd.
Det är förmågaökande utifrån antalet, men framförallt utifrån träningsformer och efter den propaganda som bedrivs så blir det förmågehöjande.
Enligt Fredrik Hallström är unga en målgrupp och fler aktörer behöver nu känna till utvecklingen för att kunna motverka att de dras in.
Det är nog viktigt att kommuner och socialtjänst och skola och föräldrar är vakna på en sån här utveckling.
Fredrik Hallström på Säkerhetspolisen, reporter Henrika Åkerman. FNs flyktinghjälp har stora ekonomiska problem och riskerar falla samman, det larmar flyktingorganet UNHCR om i en färsk rapport. Antalet människor på flykt har fördubblats under det senaste decenniet och samtidigt är det många länder som skär ner i sin hjälp, det säger Annika Sandlund vid UNHCR.
Alltså rent konkret kommer ju folk att dö. Det finns liksom helt enkelt inte tillräckligt mycket med pengar. Men vi kommer också att tvingas göra omöjliga val mellan till exempel ren mat, rent vatten, sjukvård, utbildning.
Annika Sandlund vid UNHCR berättar att världens kriser fortsätter tvinga allt fler människor på flykt.
Över 123 miljoner, så 11 gånger Sveriges befolkning som är på flykt.
Enligt Sandlund motsvarar dagens budget den som gällde för 10 år sedan. Resurserna sprids alltså allt tunnare.
Dels är det då förstås att USA har fryst det internationella stödet och försöka ta tillbaka pengar som de egentligen redan har gett. Men det är också flera regeringar som satsar mera på försvar.
Nedskärningarna i USAID innebär ett stort inkomstbortfall som är svårt att täcka med mindre bidragsgivare. Sandlund rosar Sverige för sitt bidrag men hoppas att fler länder skulle inse allvaret.
Och det som vi ser är att det internationella systemet, det här globala hjälpsystemet som vi har, det är en del av stabiliteten, det är en del av det civila försvaret.
Den överväldigande majoriteten av flyktingar har inte flytt längre än till ett grannland. Men läget kan komma att förändras.
Det som vi är rädda för är att flyktingar kommer att söka sig vidare. Också från länder där de i princip skulle vara välkomna, men där det helt enkelt inte finns tillräckligt mat eller tillräckligt möjligheter för dem och för deras barn.
Det finns ändå ljusglimtar i rapporten. Störtandet av Assad-regimen i Syrien har inneburit att nästan 2 miljoner syrier har valt att återvända hem. En förutsättning för att landet ska kunna återuppbyggas.
Syrien var ju ett rikt land i det förflutna och har möjlighet att bli ett rikt land. Bara de får stabilitet och flyktingar som vill återvända och återbygga landet.
Reporter Daniel Ekblad. I Los Angeles, USA, är det för andra natten i rad utegångsförbud i de centrala delarna av staden. Polisinsatsen är fortsatt stor och flera demonstranter har gripits under kvällen. Protesterna mot migrationsmyndigheten ICE och gripandet av papperslösa migranter fortsätter att sprida sig till andra delar av USA, som till exempel San Antonio i Texas och i Spokane i delstaten Washington har det införts utegångsförbud även där. En svensk har blivit utnämnd att ta plats i en kommitté som ger vaccinråd till USAs smittskyddsmyndighet. Det handlar om epidemiologen och biostatistikern Martin Kulldorff, rapporterar New York Times. Det var tidigare veckan som USAs hälsominister sparkade alla medlemmar i kommittén och nu har 8 nya personer utsetts, däribland Kulldorff. Många chefer på sjukhus i Skåne har inte anmält att de har sidouppdrag i privata vårdbolag. Det handlar om minst 86 chefer, visar P4 Malmöhus och P4 Kristianstads granskning. Och det här bryter mot regionens regler som ska motverka jäv och korruption. Linda Allansson-Wester är moderat ordförande för personalnämnden i Region Skåne.
Jag tycker det är allvarligt och beklämmande. Det är på inget sätt okej.
För att förhindra eventuella intressekonflikter är cheferna enligt lag skyldiga att anmäla och få sina bolagskopplingar prövade av regionen. Och enligt regionens egna riktlinjer ska chefer vara särskilt restriktiva med sidouppdrag.
Jag bedömer att våra chefer som har fått uppdraget att vara chef och ledare absolut har den förmågan att klara av att göra den anmälan.
När vi kartlägger de drygt 800 cheferna på de skånska sjukhusen hittar vi minst 113 som driver företag, sitter i styrelsen eller ägare i bolag som enligt Bolagsverket arbetar med vård. Men 86 av dem har inte anmält det till regionen trots att flera av bolagen omsätter miljoner. Bland dem hittar vi till exempel chefer som opererar samma typ av patienter privat som på sjukhuset. Arbetsrättsexpert Tommy Iseskog.
Ja, det låter ju här som att man inte har någon vidare ordning på det här överhuvudtaget. Och det är ju naturligtvis extra allvarligt att chefer som ju i sin tur ska kontrollera medarbetares bisyssla inte själva ens anmäler om man har en bisyssla.
Vi har haft kontakt med ett tiotal av cheferna som hävdar att tanken aldrig har varit att undanhålla information. Istället har de lyft sidouppdraget muntligt eller missat att göra en anmälan.
Muntliga besked eller att det är en gammal vana eller något sånt där, det är ju inga ursäkter. Lagen kräver att offentliga arbetsgivare förbjuder förtroendeskadliga bisysslor. Och för att man ska kunna leva upp till det lagkravet som verksamhet så måste man ju få reda på vilka bisysslor som förekommer.
Arbetsrättsexpert Tommy Iseskog, reportrar Saga Nyström Holm, P4 Kristianstad och Petra Haupt, P4 Malmöhus. Kommuner ska få göra avdrag på 6% i skolpengen till friskolor. Det här föreslår regeringens särskilda utredare Lena Holmdahl i ett inlägg på Svenska Dagbladets debattsida. Hon har bland annat haft i uppdrag att ta fram en nationell norm för skolpengen och se till att resursfördelningen blir likvärdig över landet. Indien och EU har som mål att få klart ett frihandelsavtal innan årets slut. Och som en del av det arbetet så är Indiens handelsminister nu i Sverige med en stor delegation. Och enligt ministern Piyush Goyal så drar Sverige och Indien åt samma håll i förhandlingarna.
Amongst the various nations, Europe as a whole may take time to understand India. But Sweden and Swedish businesses understand India very well.
Europa som helhet behöver lite tid för att förstå Indien, men det gäller inte Sverige och svenska företag, säger Indiens handelsminister Piyush Goyal som har med sig en stor näringslivsdelegation till Stockholm. Utöver samtalen om frihandelsavtalet hålls bilaterala förhandlingar och möten med en rad svenska företag.
The focus is on non-tariff barriers. The focus is on making it easier for businesses to engage with each other. Focuses on respecting each other's processes.
Fokus ligger på att få bort handelshinder bortom själva tullarna för att underlätta för företagen och att respektera